Ja, då vill jag tacka så mycket för välkomsthälsningen. Tacka för förtroendet som har gett åt mig att få komma hit och vara med er den här er stora helg och få dela Guds ord, få läsa Guds ord. Tack för det.
Amen.
Halleluja. Ja, det är inte så lätt att hitta Linköping, men det finns GPS. Man kommer lätt. Jag kommer från Tollarp i Skåne, men jag är ingen skåning, utan jag är predikant i Skåne. Jag är smålänning. Kommer ungefär nästan precis från samma plats som Ann-Kristin. Vad såg jag Ann-Kristin? Där uppe. Och så vi har en gemensam bakgrund, kan man säga, på det sättet. Och så Stefan naturligtvis också då. Fast han kommer från Karlskrona, jag är smålänning. Han är bleking. Vad har du sagt? Vi ska läsa Guds ord med varandra och vi ska läsa ett textsammanhang i Johannes evangeliet, det 21 kapitlet. Vi ska börja det och där ska vi läsa från den första versen fram till och med den elfte. Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: jag ger mig ut och fiskar. De andra sa: vi går också med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni något att äta? De svarade: nej. Han sa: kasta ut nätet på högra sidan om båten, så skall ni få. De kastade ut nätet, och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget, för han var lättklädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten. Det var inte långt från land. När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: bär hit av fisken som ni fått. Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Amen. Vi beder. Jesus, vi tackar dig för ditt eget ord. Tack att vi den här eftermiddagsstunden får stanna upp inför ditt levande ord. Tack Herre att du med din heliga ande vill beröra våra hjärtan och våra tankar och vårt förstånd. Tack Herre att du vill komma oss till mötes. Och så ber jag också Herre att du med din gode heliga ande ska hjälpa mig att jag kan tala de rätta orden. I Jesu namn. Amen. När jag skickade svar på frågan om vilket ämne jag skulle tala så skrev jag faktiskt församlingsliv enligt mönsterbilden. Men så tänkte jag det, ska jag ändra på det? Nej, tänkte jag, det är nästan samma sak, så det gör jag inte. Jesus, han sa till sina lärjungar vid ett tillfälle: jag ska göra er till människofiskare.
Amen.
Och jag tänkte att jag skulle stanna något inför här idag om församlingen som ett Guds fiskenät. Det är ju så att församlingen framställs i Bibeln under flera olika bilder. Det tror jag sker därför att Herren, han vill att vi ska få en så fullödig bild som möjligt utav vad en församling är för någonting och hur en församling fungerar. Det är viktigt att lära känna Bibelns lära om församlingen. Därför att det första som vi kan göra efter den, handla efter det och efterkomma det ord som vi läser. Det är viktigt att vi kan läsa vad som står skrivet. Ibland så är det också väldigt viktigt hur vi ställer frågorna. Ibland kan det hända att människor säger, ja men det där står ingenting i Bibeln om, så det kan vi göra. Men då tror jag att man har kommit bort en del från det som handlar om Bibelns mönsterbild. För att om man ska komma rätt i fråga om det, så är det ett lärjungaskap där man får göra som Herren sa, man får följa. Lämna allt det andra för att följa honom. Och det var ju också det som dessa lärjungar hade fått göra. Det är också så med oss människor att vi har ett latent engagemang i våra liv som söker sitt utlopp på olika områden. Därför är det så viktigt att vi kan göra det som vi kan tro på. Det är först då som vårt engagemang blir helhjärtat, om vi tror på det vi gör. Och ska vi kunna tro på det vi gör, ja då behöver det vara vad Bibeln lär och vad Bibeln säger. Det är då vi kan känna ett helhjärtat och fullt engagemang. Det är då som engagemanget hos oss kan få sitt utlopp i Guds rike och i Guds värld. Vi måste kunna tro på det som vi engagerar oss i. Vi måste kunna kämpa, skriver Judas i sitt brev, för den tro som en gång för alla har meddelats till heliga. Här i Johannes 21 kapitel så har vi läst om en bild på församlingen, nämligen det här fiskenätet. Hur kan jag säga att det är en bild på församlingen? Jo, dels så möter vi Jesu förkunnelse att han också använder den här bilden. Och för det andra så bekräftar Johannes bilden när han säger det var 153 olika fiskar. Och så syftar han då, förmodar man, på olika folk och människoslag som hade samlats in i det här fiskafänget. Så jag tänkte vi skulle stanna lite grann på fiskenätet som förebild. Om vi går till Lukas evangelium i det femte kapitlet så möter vi en liknande händelse. Det som står i Johannes 21, när Herren som uppstånden möter sina lärjungar och förnyar kallelsen, och i synnerhet till Simon Petrus, då är det som att Herren för honom tillbaka till den avgörande händelsen när Petrus sa sitt fulla ja till att följa Herren. Och då står det där i den andra versen. Han fick se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Att fiskenätet skulle vara rent när det skulle användas igen var naturligtvis viktigt. Och i ett fiskenät så kan det ju fastna allehanda slag av olika föremål och växter och så vidare. En del saker som fastnar i ett fiskenät är ganska väl synligt. Man ser direkt att det här är ju självklart, det är lätt att plocka bort. Det ska inte finnas där, det ska inte vara där. Och ibland så garderar vi synder, och vissa synder är ju sådana till sin natur att de är väldigt synliga. Det vet ju alla människor om, att man ska stjäla, mörda och ljuga och missbruka och så vidare. Det är sådana där självklara saker som man helt enkelt måste omedelbart, när det väl är synligt, så måste man ta itu med och lösa det. Det säger också Paulus i första Korinthierbrevet. Och vi ska bläddra dit och läsa det också. Första Korinthierbrevet 5, vers 1 och 2. Församlingen i Korinth var ju en församling som hade många bekymmer. Och det var saker och ting som var så synligt och så tydligt. Och här nämner han om det. Vi läser där de två första verserna. Det talas om att det förekommer otukt bland er. Sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni blivit bedrövade. Så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Och så står det också i den sjätte versen. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Det här var det, menade aposteln Paulus, sådana graverande ting, säger han. Så att det förekommer ju inte ens bland dem som inte tror. Och det är ju självklart att detta måste få sin lösning omedelbart. Detta måste ni ta hand om och lösa. Det är så uppenbart och tydligt. Jag kommer ihåg ett tillfälle när i Tollarp. Så var det en medlem som sa till en av våra äldstebröder. om en medlem i församlingen. Hur kan ni ha en sån medlem som den här personen? Och det var inte så lätt för den här personen som hade kamp i sitt liv med olika saker. Det var svårt och kämpigt. Och Ragnar han sa så här. Ja, sa han. Men vem skulle ta hand om dessa människor om inte vi gjorde det? Och så är det också. Men vi får skilja på detta, som någon har sagt. Det är stor skillnad på synden som tandverk eller synden som hantverk. Alltså det är en sak att så att säga leva i synden och tycka det är bra att hålla på med och inte vilja förändra sitt liv. Det är en annan sak att ha tandverk, den vill man helst bli av med så fort det bara går. Och så är det också med dessa ting. Så att skölja näten, det är viktigt. Att få bukt med det där som är självklart. Men nu är det faktiskt på det här sättet att man sköljer inte nät i första hand för att plocka bort de där stora tingen som man omedelbart lägger märke till och ser. Utan det är så att man sköljer fiskenät för att få bort bakterierna i näten. Nu kanske det är någon som kan det här med fiske bättre än jag. Men så har jag fått lära mig i alla fall. Man sköljer nät för att få bukt med bakterierna. Och det är så här att det finns ju vissa saker som man inte direkt ser på ett fiskenät. Men ändå så gör de stor skada på nätet. Och så är det också med synden. Här har vi läst ett exempel på synder som är väldigt uppenbara och tydliga. Men det finns också ett bibelställe där Paulus talar om olika slags synder. Det står i första Timoteusbrevet 5 kapitel och den 24 versen. Han säger det. Vissa människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg. Andra synder kommer först senare i dagen. När kommer de i dagen då? Jo, när det gäller fiskenät så kan jag tala om för dig att om nätet är angripet utav sådana här bakterier som man inte ser för ögat så kommer det att bli väl synligt när man får fångst. Därför att om man försöker fiska med ett sådant nät och det blir fångst i nätet, då går nätet sönder. Då har nämligen bakterierna lyckats att vittra sönder nätet så det håller inte ihop längre. Och så kan det också vara i en Guds församling att det finns saker och ting som vi bär med oss som medlemmar. Ingen vet om det. Vi kanske har en bitter rot i vårt hjärta. Vi kanske har lätt för att tala illa om någon annan. Eller kanske vi rent utav är oförsonliga i vår inre värld. Och då gör detta, förstår du, att när väl fångsten kommer, då är det lätt att det vittrar sönder och fångsten blir inte kvar i nätet. Så därför är det så viktigt att näten får sköljas så att det inte finns några sådana här bakterier som lyckas angripa och som man ser inte det kanske, men det får till följd att nätet det vittrar sönder. Vi ska också läsa ett bibelord ifrån Johannes första brev. Kända versar som vi ska påminna varandra om. Där står det i det första kapitlet med början på den tredje versen och vi kan läsa fram till och med den nionde. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det finns ingenting som förnyar gemenskapen i Guds församling så mycket som renheten. Om man vill uppleva en förnyad församlingsgemenskap, ja då ska man låta Jesu blod få skölja över och genom. Så att det inte finns någonting utav sådana här skadliga bakterier som börjar fräta och angripa. Renheten förnyar gemenskapen. Och vad kännetecknar en ren gemenskap? Ja, det står i den fjärde versen. Detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Då blir det glädje i gemenskapen. Renhet och glädje förnyar gemenskap. Det vill Herren ge oss. Så fiskenätet måste vara rent och väl sköljt. När man har gjort det med fiskenätet, då är det en annan sak som ska till. Då ska nämligen ett fiskenät, innan det fanns sådana här moderna material som finns nu, som man gjorde förr, då måste man impregnera ett fiskenät. Det måste nämligen skyddas. Och den här impregneringen som man gjorde, man kunde använda tjära till exempel, det skulle ha en giftig inverkan på bakterierna. Så ett sånt här fiskenät, det ska impregneras. Och nu är det också så att det är precis vad Herren vill göra med oss i våra liv. Han vill impregnera oss emot syndens makt. Hur gör han då? Jo, han gör det genom att döpa oss i sin heliga ande. Halleluja. Vi ska bläddra fram till Romarbrevet. Och det ska vi läsa lite grann i det 8:e kapitlet. Vi kan väl läsa några versar från den första. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Vi tar vers 9 också. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Amen. Det finns ett problem med oss allihop. Och det problemet, det är att synden har en bundsförvant i oss. Det är vårt problem. Att synden faktiskt har en bundsförvant i oss. Och det är det som Bibeln kallar här, Paulus, han använder ofta uttrycket köttet. Eller den onda naturen, eller den gamla människan. Det finns flera uttryck för samma sak. Men det är inte bra att det är så med oss. Och tyvärr är det så, har varit ända från fallets dagar. Och det här gamla naturen eller köttet, det kommer väldigt bra överens med synden. Det trivs ihop faktiskt. Och därför så har vi en kamp att kämpa. Och därför så måste det ske en djupgående förändring med oss. Och det är det som Romarbrevet 8 talar om. Det talar då först och främst om vad Jesus har gjort för oss. När han i vårt ställe tar vår synd och så som en fullkomlig,
tack Jesus,
så dör han på korset. För att befria oss från syndens och dödens lag. För att du och jag ska få uppleva total förlåtelse och en total befrielse. Det står här i den fjärde versen, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Vad skulle jag säga med den versen? Att det är inte frånvaron i våra liv utav frestelse och prövningar som är vår seger. Utan det är närvaron utav andens kraft. Man skulle också kunna säga samma sak så här. Det hjälper inte att gå i kloster för att bli av med den här problematiken. Utan man måste uppleva pingstundret. Därför att det är inte frånvaron utav frestelse och problem Tyvärr, det finns även i kloster. Utan det är närvaron utav Guds andes kraft som är den stora förändringen i våra liv. Det är viktigt. Det är därför som det står här att om vi lever efter Guds ande, eller som det står i Galaterbrevet 5 och 16 och liknande vers som den fjärde, vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Det vill säga, genom andens kraft och genom gemenskap med den heliga ande, genom att få uppleva ett dop i heliga ande, så kan en människa bli impregnerad mot synden. Och det yttrar sig och det går så långt så att du får ett förändrat tankeliv också, säger Paulus här. För han säger att, han säger nämligen så här, att det som lever efter sin kötsliga natur, de tänker på det som tillhör köttet. Men så står det, det som lever efter anden, de tänker på det som tillhör anden. Halleluja. Så genom andens kraft så får du nya, ett nytt tankeliv. Det är därför det är så underbart när en människa blir frälst och får uppleva denna djupgående förvandling av andens kraft i sitt liv. Man får ett nytt tänkesätt. Halleluja. Du kommer ihåg hur det var med Zacchaeus när han blev frälst. Hälften av vad jag har, det ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut för mycket av någon, så ska jag betala tillbaka fyrdubbelt. Han hade aldrig tänkt så förut. Men han fick ett nytt tänkesätt. Det vill också Herren genom sin ande ge oss. Menar du att man blir så förändrad som man slutar tänka på synden? Ja, Paulus, han säger lite tidigare i det sjätte kapitlet. Han säger där, han talar om syndens makt, så säger han: det som vi nu skäms för. Det vill säga, när vi tänker på det som vi förut har levt eller varit med om, då känner vi, jag skäms för det. Jag vill inte ha det. Halleluja. Jag har upplevt förvandling. Den heliga andes kraft har kommit in i mitt liv. Därför så är jag aldrig kristen tro. Vi tänker på vers 7. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnas inte Guds lag och kan det inte heller. Kristen tro, det är aldrig, skärp dig. Det är ande och liv och förvandling. Halleluja. Det är viktigt. Vandra i anden. Då blir du impregnerad mot synden. Halleluja. Och det är tänkt att detta Guds fiskenät som är församlingen, det ska varje medlem fått uppleva. Andens kraft och andens dop är för var och en som tror. Och då får man bli impregnerad emot synden. Då vittrar inte nätet sönder. Halleluja. Nu är det ju så också med fiskenät. Det vet ni som har varit med och fiskat. Att det är ju få ting som kan bli så trassliga som fiskenät. Det känner ni till som har varit med och fiskat. Vad det kan trassla ihop sig. Min pappa, han fiskade i en insjö när jag var barn. Och så var han olycklig när han skulle hänga upp näten på tork. För det hade trasslat ihop sig. Det kan du göra i Guds församling också. Det kan bli trassel. Och Bibeln har inte utelämnat det. Utan Bibeln ger oss en hel del exempel på det faktiskt. Och det är oss till vägledning också det, och hjälp. Och jag tänkte vi skulle läsa ett sådant exempel. Det står i Filipperbrevet i det fjärde kapitlet. Och vi kan läsa den, verserna 2 och 3. Evodia och Syntyke uppmanar jag att vara eniga i Herren. Jag också dig, trofaste medarbetare, ber jag. Hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Ja, här var det två stycken systrar. De hade varit med och kämpat med Paulus. Evodia och Syntyke. Men sen hade det trasslat till sig. Och det har blivit bekymmersamt. De här systrarnas namn, det betyder Evodia, det betyder en som det går väl. Och Syntyke betyder lyckosam. Men nu har det trasslat till sig, så nu gick det varken väl eller var lyckosamt. Utan nu var det problem. Om du har 1917 års översättning så ser du det att där det står i den tredje versen, jag också dig trofaste medarbetare. Det finns det här trofast medarbetare, det är översatt med ett namn, Synsugus. Och det här Synsugus, vi förmodar att det var en man, han var trofast och han hade också varit med och kämpat och kände de här systrarna. Och nu skulle det här på något sätt lösa sig. Och Synsugus, hans namn, det betyder egentligen under samma ok. Eller okkamrat. Så han var något av vad namnet betydde. Han kunde vara tillsammans, gå tillsammans, kunde vara en okkamrat, gå under samma ok. Hur skulle detta då redas ut? Ja, jag tror att det finns i Filipperbrevet i det andra kapitlet, där finns det en väg för detta. Nu tror jag inte att du fick med det på datan där. Men det talas det i alla fall om Jesus. Och det står så här, om du har Bibeln med dig, från vers 5. Var så till sinne så som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till ytter var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Vad gjorde Jesus? Jo, han ödmjukade sig. Vad är ödmjukhet om man skulle försöka göra en definition på det utifrån vad Bibeln lär? Jo, om man då tänker på vad Jesus gjorde när han ödmjukade sig, så skulle man kunna säga så här, att ödmjukheten avstår för att uppnå det som är mer värt. Det var det som Jesus gjorde. När man läser Jesaja 53. Han ödmjukade sig för att få se frukt och bli mättad, står det. Att kunna avstå för att uppnå någonting som är mer värt. Det var också, tror jag, vägen för dessa två systrar. För att man skulle kunna gå tillsammans och fungera tillsammans. Och jag tror att det är på det sättet att Herren, han kan hjälpa oss på det viset. Att genom kärlekens väg så kan vi reda ut när det blir trassel i en församling. Fiskenätet kan bli funktionsdugligt och det går att använda. Därför det fastnar ingen fisk i trassliga nät. Men om det är utrett, då kan fisken fastna och då kan det gå bra att fiska. Och kärlekens verkan, den är dubbel. Den verkar både inåt i församlingen och den verkar också utåt. Ja, nu har vi både sköljt och vi har impregnerat och vi har rätt ut trassligheterna. Nu ska vi väl börja att fiska med det här nätet. Det ska vi göra. Men innan vi gör det så tänker jag skulle säga en sak om det där fiskenätet som jag tror är viktigt för oss att veta. Det är nämligen så här, på ett fiskenät så finns det ett upp och ner. På ett fiskenät så finns det både flöten och det finns sänken. Och för att inte ett fiskenät ska flyta med strömmen så har man också ankare på ett fiskenät. Och på samma sätt ska det också vara i Guds församling. Om församlingen som ett fiskenät ska kunna spännas ut i hela sin vid, så behövs det både sänken, men det behövs också flöten och det behövs också ankare. Vad är det där för någonting som måste finnas så det blir väl utspänt? Ja, vi ska läsa i Efesebrevet i det fjärde kapitlet. Vi kan läsa det. Versarna 11-13. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst. att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare läste vi om här. Dessa olika andliga tjänster kan man säga mycket och länge om. Men jag skulle ändå vilja säga något. För dessa olika andliga tjänster så är ju förutsättningen de olika andliga nådegåvorna. Och ibland är det inte så lätt att säga att det ena är exakt det andra, det ena är exakt si och det ena är exakt så. Utan det kan också överlappa vartannat och gå in i vartannat. Det är inte alltid så där fyrkantigt och rakt alla gånger. Det kan vara så att en andlig tjänst kan vara mer lokalt bunden. Men det kan också vara en andlig tjänst som sträcker sig längre ut och kommer kanske till hjälp på många olika håll och platser. Det kan vara en profet i en lokal församling. Men det kan också vara en sån här som David Willicke som var en profet för hela västvärlden. Eller kanske hela världen till och med. Det kanske är en evangelist som Billy Graham. Men det kanske också är en evangelist som min gamla söndagsskollärarinna som sålde tidningar till samhällenas alla invånare vidare omkring. Alltså det finns skillnader mellan olika evangelister, mellan olika tjänster och på olika sätt. Men det är precis som i det militära. Det fanns det stora kanoner som man till och med kan krypa ner i eldröret om man vill. Men så fanns det också någonting som hette handeldsvapen. Det vill säga sådana som du hade i handen som var lätta att hantera. Det är så olika när det gäller dessa olika tjänster också. Och jag tror att Gud vill att det ska finnas i sin församling på olika sätt. Vi ska bara nämna lite grann. Jag tänker på detta med apostlar. Nu tänker jag inte på de 12 som är speciella. Utan jag tänker på de övriga som också utöver de 12 kallas för apostlar i Bibeln. Och det är ju vi vana att vi använder latinets ord missionär istället. Det är samma ord fast på latin. Och vi gör nog det därför att vi vill liksom göra en liten distinktion kanske då mellan de 12 apostlarna och den apostlatjänst eller missionärstjänst som vi tänker på utöver de 12. Vad gör en missionär då? Ja, vad gjorde missionärerna på Bibelns tid? Ja, vi kan gå till Andra Korinthierbrevet och läsa i det 10:e kapitlet. Där står det från vers 14. Det är Paulus som har en diskussion. Och han går till storms mot de som den gamla översättningen heter övermåttan höga apostlar. Och så säger han så här. Vi går inte för långt i vårt beröm, vilket vi hade gjort om vi aldrig nått fram till er. Vi har ju kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Vi vill inte berömma oss omåttligt av andras arbete. Men när er tro växer till, hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat på någon annans område. Och i Romarbrevet så säger han ungefär samma sak i 15 och 20. Det säger han, jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristus redan är känd. Så dessa missionärer, de spred evangelium, de grundade nya församlingar, det kan vi läsa om i apostlagärningarna. Och man återvände till de församlingar som hade sänt ut dem. Det är ett mönster som återupprepar sig. Och jag tror att så är det också i vår tid. Och vi behöver missionärer och vi behöver förnyelse på detta område. Att nå ut med evangelium och få vara med och grunda församlingar ute i världen. Profeter. Tänk vad det är viktigt med den profetiska uppenbarelsen i församlingen. Det är som att man får in ett ljus när den profetiska dimensionen öppnar sig. Det står ju om detta. Då tänker jag också på 1917. Vet jag börjar bli så gammal så jag är inne i 1917 och snurrar hela tiden. Men vi ska slå upp det även i den här bibeln. Då ska vi läsa Ordspråksboken 29:18. Använder ni Svenska folkbibeln eller har ni 1917 eller Bibel 2000? Vilken använder ni?
Folkbibeln.
Ja, 17 och folkbibeln, ja. Ja, det är bra båda två. Därmed är ingen sagt om den tredje. I Efesierbrevet läste vi, och vi ska nu läsa då för, i Ordspråksboken 29. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Det står 1917, där profetia saknas, där blir folket tygelöst. Och då kan man tänka på det på två sätt. Det första är att det uppenbarelsen och det profetiska dimensionen, det ljuset från himmelen saknas i möten och gudstjänstliv och församlingsliv. Det blir det en förlorad respekt utav heligheten, att Gud är helig. Det är en sida utav det. Sen kan man också stanna inför det här med tygellöshet. Ni vet gamla, när man kör med häst så använder man ju tyglar eller tömmar. Och det var för att man skulle få hästen att gå på ett speciellt håll. Kunde styra hästen på det sättet. Men så var det så att om det fanns gamla hjulspår där hästen var van att gå, då kunde man släppa tyglarna. Man behövde inte hålla i tömmarna längre. Och så gick hästen av gammal vana. Gick alltid samma väg. Och de som satt på vagnen, de kunde till och med sova om det var så. Så hittade hästen själv. Så kan det också bli i Guds församling om den profetiska dimensionen saknas. Då går allt på gammal vana. Man vet precis. Det blir helt förutsägbart. Och det blir ett upprepande. Ständigt upprepande. Och man kommer liksom inte ur de där hjulspåren. Det går runt. Är det gammalt och vant. Och man känner igen. Och till slut så blir man trygg med det där. Och allt är precis så likt som, alltid, som det alltid har varit. Och vi är ju vanliga människor, det kan ju vara en frestelse för oss. Men då är det väldigt viktigt att vi får uppleva att den profetiska dimensionen kan ta oss ur det där som vi har fastnat i som församling. Det talas ju om olika profeter, olika händelser utav profetisk karaktär i Bibeln. Jag tänker på en händelse i Gamla testamentet, i Andra Samuelsboken. Under profeten Elisas tid. Det står där att det fanns i Aram en kung som låg i fejd med kungen i Israel. Och han flyttades strategiskt, försökte ändra sig hela tiden och inta nya positioner för att han skulle komma i strid och slå Israels kung och hans soldater. Men så fanns det en profet, och det var Elisa. Och Elisa, han sa hela tiden till kungen Israel att nu ska du akta dig, nu ska du inte vara där. Nu ska du flytta på, nu ska du inte vara där, för nu kommer de att gå dit. Ja. Och kungen i Aram, det förtröt honom, så han tänkte, här finns en spion. Ja. Här är någon som talar om hur det förhåller sig, hur det är. Men då får han veta vad det är som gör detta. Då säger man så här, det är Elisa, profeten i Israel. Han meddelar Israels kung varenda ord som du viskar i din sovkammare. Det gick inte att hålla något hemligt. Det fanns ett uppenbarelsens ljus. Och det betydde att man kunde ligga rätt i tid. Och man kunde ligga lite före. Så vill också Gud leda sin församling. Han vill att ni ska ligga lite före. Och han vill att ni ska ligga rätt i tid. Så att det intar rätt placering och vet precis i verksamheten hur ska det vara och hur ska det bli. Vi tänker på texten om fisket i Johannes 21. Den natten fick de ingenting. Men då sa Herren en sak till dem. Kasta ut näten på högra sidan om båten så får ni. Det vill säga, det fanns ett ljus, en uppenbarelse som måste till för att det skulle bli fångst. Så är det också när det gäller andens verk i församlingen. Vad ska ni fiska? Vilken kategori ska ni fiska ibland? Var finns fisken? Jag kommer ihåg när jag började arbeta i Spånga i Stockholm. I en utpost i Philadelphia. Så fanns det en del människor som som gärna tyckte att det ska du göra, det ska du göra, det ska du göra. Och ni spångar, ni ska göra det, och ni spångar ska göra det, och ni så ska ni göra det när ni har gjort det. Men det stämde liksom aldrig. Och det kändes som att det bara ett springande hit och dit. Men så plötsligt så upplevde vi att det var en annan sida som öppnade sig. Det var inte första hand skolverksamheten där jag till och med blev utslängd för att jag sa att jag trodde det fanns ett helvete. Utan det var en annan, det var inte det det handlade om, utan det var en annan sida. Och så blev det ganska många invandrare frälsta på kort tid. Och jag tror att det är precis så där att när den heliga ande får vara med och öppna, då kommer vi in i ett profetiskt skeende. Och så når vi den där kategorin som vi annars inte skulle ha nått och som Gud vill ha tag i. Så tror jag Herren kan öppna. Den natten när vi sprang på skolan, då fick vi ingenting. Men när Herren angav inriktningen, då öppnade det sig. Ni har ju en kanal här som går genom Östergötland. Och det finns ju många slussar på den. Och det vet ni att när man ska åka på den kanalen så måste man ju ibland vänta till det måste komma in så mycket vatten så man kommer upp på en högre nivå. Sen kan slussporten öppna sig. Och så är det också med den profetiska dimensionen i församlingens arbete. Det måste komma upp på en liten högre nivå så att det öppnar sig och ni kommer vidare i skeendet. Så det vill Gud att det ska vara på det sättet. Evangelister. Förkunnare står det i Bibel 2000. Det finns ju också många exempel i vår Bibel. Vi har Filippus, vi har Apollos. Men de är alltid inriktade på att vinna människor. Tänk, evangelisten, vad väl de behövs. Vi behöver evangelister. Jag har förmånen att arbeta tillsammans med en utpräglad evangelist, Ing-Marie Silver. Hon har denna förmåga som en kännetecknande för en evangelist. Att på ett otvunget sätt komma i kontakt med andra människor. Jag tror hela Kristianstad känner Ing-Marie. De vet vem hon är, för hon pratar med alla. Jag har tyvärr inte den förmågan själv att springa på alla människor och prata. Och det blev så tydligt också en annan evangelist som vi hade nu på våra tältmöten. Vi hade två evangelister, vi hade tältmöten i två veckor. Så hade vi Börje Svensson och Ulf Ronge hos oss. Och så var vi ute på stan och hade sångstund. Och när vi ska gå därifrån så kommer en man i vit skjorta, röda byxor och fyra systembolagkassa som man ska lägga in i sin nya Mercedes. Direkt så springer Ulf fram och säger: "Du, sa han, sådana röda byxor som du har, det har jag också." Och genast är samtalet igång. Och de pratar och han får välsigna honom. Och säga någonting om Herren till honom.
Ja, amen.
Jag begriper inte hur det gick till. För hade det varit jag så hade jag kanske sagt: "Ska du dricka ur allt det där?" Men han hade denna evangelistgåva som gjorde att han på ett otvunget sätt fick en omedelbar relation och kontakt. Det behövs evangelister.
Amen.
Ni behöver också evangelister. Och jag tror att här finns evangelister som Herren vill bruka och använda. Så finns det också herdar och lärare. Och herdar och lärare, det står som en enhet i Efesierbrevet 4. Och det finns kanske en viss logik i att det är så. Därför det är ju genom undervisning i Guds ord som mycket av hederskap fungerar faktiskt. Och därför så tror jag att det hör samman. Men det kanske inte alltid hör samman. Men jag tror att det är bra om det hör samman. Det är viktigt med hederskap. Och när man läser Johannes 10 så ger Jesus en god instruktion när han talar om den gode herden. Och talar om sig själv som den gode herden. Och där säger han att fåren känner herdens röst. Det vill säga det finns något förtroligt. Det står att han nämner den vid deras namn. Det vill säga han ser var och en. Han vet om dem, han vet var de finns. Vid ett tillfälle så står det att, att han, Jesus säger Lukas 15, att han kan lämna det 99 för att söka efter den där som inte är med. Det tror jag är typiskt för ett sant helhjärta. Jag kommer ihåg första åren jag var i Stockholm, så var Karl-Erik Heineborg föreståndare. Och han sa en sak. Om man ska vara herde i församlingen, sa han, då är det en sak som är väldigt viktig. Han sa, det är att församlingshjärtat öppnar sig. Så att man känner att man kan få vara deras herde, sa han. Och det tror jag var väldigt klokt sagt. Det måste uppstå det där ömsesidiga mellan pastorn, det är ju också latin då för herde, och för församlingsföreståndaren eller föreståndarskapet. Det måste bli det där hjärta till hjärta relationen som gör att det fungerar. Det finns ett bra exempel, tycker jag, på en herdetjänst, en lärare och herdetjänst i apostlagärningarna, och det är Barnabas. När Saulus hade blivit frälst och kom tillbaka till Jerusalem, då står det att alla var rädda för honom. Men då står det, då tog Barnabas honom till apostlarna. Det vill säga, han kunde se den där Paulus, eller Saulus som han då hette. Och så förde han honom in i församlingsgemenskapen. Och så kom han in ibland de andra. Och så kom han att fungera och vara tillsammans med de andra i församlingen. Det var en Barnabas med sitt herdehjärta. Hur var det sen i Antiochia? Det var ju den första platsen där det var både de som var judar som hade blivit frälsta och de som var hedningar som hade blivit frälsta, och så skulle dessa två vara tillsammans i samma församling. Och då tänkte man säkert i Jerusalem, det där blir inte enkelt. Vi skickar dit en som kan hjälpa i den situationen. Vem ska vi ta? Jo, vi sänder Barnabas. Och när han kommer dit så utövar han ett inflytande som gör att det blir samling inåt och nya vins. Ja. Det var en herdetjänst, eller herde- och lärartjänst. Ja, lika väl som att evangelisten kännetecknas, den tjänsten, utav att evangelisten vinner människor, så tror jag också att lärartjänsten, den kännetecknas utav att läraren blir begriplig. Så enkelt och precis tror jag det förhåller sig. Nu tillbaka till vårt fiskenät. Om fiskenätet ska fungera med både flöten, sänken och ankare, då tycker jag det uttrycker en viktig tanke för Guds församling. Och det är att det finns och måste finnas ett inbördes beroendeförhållande. Om det bara blir evangelisten, vi måste ut, vi måste ut, vi måste ut. Om vi säger att evangelisten nu är flytet då. Ja, då flyter ju nätet upp på ytan. Då måste det kanske också till, som ett komplement, en lärartjänst. Som också förkunnar läran i församlingen. Så att det liksom får dra ut nätet i sin vid. Men det behövs ju också profetisk uppenbarelse i församlingen. Och då måste profettjänsten finnas där. Men profettjänsten är också kanske måste ha hjälp av pastorstjänsten eller missionärstjänsten. Så det inte stannar, utan det går vidare. Men det är inte bara uppenbarelse, utan det måste ju finnas den där hede pastorstjänsten som kanske då får vara ankaret, så att inte nätet drar iväg med strömmen. Alltså, det måste finnas ett inbördes beroendeförhållande i Guds församling mellan dessa olika tjänster och de olika medlemmarna. För att annars kommer inte det här fiskenätet att veckla ut sig i sin bredd och sin höjd och sitt djup. Men om du får göra det, då är funktionen ett faktum. Så har Gud tänkt för er församling. Att den ska fungera i hela sin vid. Det ska inte bara vara individualister och solister. Utan du blir en bra evangelist om du blir beroende av den som ska vara pastor eller föreståndare. Eller hur ni tänker. Du blir en bra herde för församlingen om du blir beroende av evangelisten. Du blir en bra, vad du nu är för någonting, om du blir beroende av dina medsyskon. Det är först när man blir beroende av de andra som nätet kan bli helt. Det är därför det också står att när man hade fiskat och fick in 153 stycken, då står det, fastän det var så många, gick nätet inte sönder. Och så är det också med er församling. Håll ihop och håll ihop med varandra och bli beroende av varandra. Tror ni på fiskelycka? Nej, jag är inte så övertygad om det där med fiskelycka. Jag tror mer på de rätta och bibliska förutsättningarna. Det är inte bara på måfå. Fiskelycka. Har vi fiskelycka idag så nappar det. Nej, så är det inte. Men om de rätta bibliska förutsättningarna får finnas och församlingslivet följer efter den bibliska mönsterbilden, då tror jag att det ska bli ett stort fiskafänge. Då ska många fiskar fångas. Det tror jag. Amen.
Amen.
Låt oss bedja tillsammans. Käre Jesus, vi tackar och prisar ditt heliga namn för att vi denna helg får komma tillsammans och stanna upp inför ditt eget ord, Herre. Tack att du vill undervisa oss och lära oss om den väg vi ska vandra. Och du ska låta ditt öga vaka över oss. Jag prisar ditt namn för det. Välsigna oss, Herre. Och låt oss, Herre, i din församling få tänka och se på varandra. Att vi behöver varandra och vi är beroende av varandra. I Jesu namn. Amen.